Podplay.
Välkommen till vår podd som heter Mord mot mord.
Det är den verkligen.
Med Karin Landré och Anna Sandell.
Ja, så är det. Vi är här, vi är med er och ni är med oss. Precis som sig bör, som det har varit sedan, ja, tidernas begynnelse, kan man tänka sig.
Ja.
Mm. Hur är det med dig, Anna?
Jo, men det är bra. Vi har varit sjuka här i en vecka ungefär, så att, vi är tillbaka på två ben, hela familjen nu, vilket känns skönt.
Vänta, okej, så det är en av er som är tillbaka, eller är det att ni går på varsitt ben, du, Oskar, och Sigrid fortfarande är sjuk, eller nej? Nej, ni har två gemensamma ben.
Vi är tillbaka allihopa på två ben.
Så alltså på sex ben då?
På våra egna två ben.
Okej, nu förstår jag.
Var det konstigt att säga så? Var det ett syftningsfel?
Alltså jag vet inte om det var syftningsfel per se, men det var konstigt att säga att ni var tillbaka på era egna två ben. För det lät ju väldigt mycket som att ni... Men ni är friska.
Ni är friska. Vi har fått suga lite på den.
Vi kommer jobba igenom den till nästa vecka.
Ja. Nej, men det känns bra, tycker jag.
Ni har liksom varit instängda i er lägenhet, typ, mer eller mindre.
Typ, ja. Inte mer eller mindre.
Utan verkligen totales.
Ja.
Hur har det känts?
Ja, men stämningen har varit förvånansvärt god, ska jag säga.
Mm.
Vilket är ju lite liksom uppfriskande. För det är inte så ofta man är på liksom, så här många kvadrat så länge.
Nej.
Utan paus.
Nej, verkligen.
Så att, nej, men stämningen har varit god. Jag måste ändå säga det.
Ja,
jag är
bra.
Positivt överraskad. Vi har tittat sjukt mycket på tv.
Aha.
Så att vi har haft toppen.
Gud, vad härligt. Vad glad jag blir för er skull.
Eller,
när ni varit sjuka. Alltså, det är väldigt synd om er som har varit sjuka, förstås. Men ändå över förväntan. Jag är glad för det. Eller vad man ska säga.
Tack. Mm.
Bra. Ja.
Mm. Hur mår du då?
Nej, men jag är faktiskt helt snurrig. Och ganska trött. Jag har ju precis börjat på mitt nya jobb.
Mm.
Jag har ju inte då slutat på mitt gamla jobb. Utan nu har jag ju... Ja, tre jobb då, om man räknar med det här jobbet.
För vad tydligt så vet ju alla jobb om att du fortfarande jobbar.
Ja. Ja, det vet de.
Så att inte att du luras.
Nej. Utan det är, alla är medvetna. Alla jobb är medvetna om varandras jobb, om du förstår.
Det är bra.
Men så det innebär ju då att jag idag då liksom har varit på... idag gör jag alla tre jobben på en och samma dag, kan man säga.
Ja, så det
är, lite snurrigt. Jag känner mig ganska korkad, helt enkelt. Men jag i fattar. Övrigt...
Och så är det så jobbigt att vara ny på ett jobb också.
Verkligen. Men alltså, fast egentligen så gillar jag ju att vara ny på ett jobb. För då är fortfarande, du vet, när folk blir förvånade över att man är bra. Det tycker jag är härligt.
Jag förstår vad du menar.
Sen så börjar de förvänta sig det. Det tycker jag inte alls lika mycket om. Men jag är väldigt, väldigt glad för mitt nya jobb. Och det känns så roligt. Och jag liksom tillbringar mina dagar med att sitta och hitta på olika poddar. Och det är ju helt otroligt.
Alltså,
det är typ det lyxigaste någonsin. Så att jag är väldigt, väldigt glad. Och lite yr i huvudet, helt enkelt. Som sig bör.
Fattar. Som sig bör, ja.
Men du som har kollat på så fruktansvärt mycket tv.
Mm.
Vad har du för tips?
Ska vi se om jag kan komma ihåg allt vi har sett då. Vi har sett den senaste versionen av Snabba Cash.
Ja, just det.
Inte versionen, säsongen.
Ja.
För att liksom jobba lite med mitt vokabulär här, mitt uttryck. Den var jättebra, så jävla hemsk. Det är så mörkt och fruktansvärt, men bra. Jag tycker ju inte om svenska serier.
Nej, there she said
Eller,
it.
Väldigt sällan tycker jag om svenska serier. Det finns ju några som man kan fucka med. Men Snabba Cash är liksom en klass för sig, tycker jag.
Okej. Okay. Jag har inte sett någonting. Alltså inte av det nya i alla fall.
Det är sjukt bra. Alltså vissa är ju typ, förlåt, Olle Sarri är ju så cringy när han är, alltså det är verkligen så hemskt. Men alla är andra
Gud,
är så
ut.
Sjuk. Ja, förlåt.
Alla andra är så taskiga. Han är säkert
jätte... Men jag menar inte så. Han är bra, men liksom han, det är också för att hans karaktär är skitjobbig. Men du vet, de håller ju på med så här. Han är ju så entreprenör och du vet, jag tycker liksom det lingot är liksom lite, det känns så sjukt stiff som det gör i svenska serier. Hallå, ja. Du måste ju förstå att du vet så.
Upp med det på LinkedIn. Typ så.
Typ sådana saker. Men den är... Det är... Men den är sjukt bra. Så den har vi sett. Sen har vi sett... vi såg en dokumentär som heter Internets mest hatade man.
Ja, just det. Vilken var det då?
Ja, men det handlar om han som startade... Is Anyone Up, tror jag att den heter. Alltså...
Nej, det är inte den här revenge porn-grejen.
Jo.
Heter sidan Is Anyone Up?
Ja, jag tror den heter så.
Okay. Det handlar alltså om en person som skapar en plattform där män...
Folk skickar in...
Framförallt,
ja,
eller?
Ja, det är väl, man får väl utgå ifrån att det främst är män. Men det är bilder, det är, folk skickar in bilder
på sina ex.
Bilder på sina ex eller på som de har kommit över och du vet så här. Och det är bilder på både män och kvinnor, men det är ju liksom såklart mest kvinnor. På kvinnor. Och så är det då en man som är totalt öppen med att det är han som är bakom och han, ja, den heter Is Anyone Up. Och han är bara alltså vidrig verkligen. Och så handlar det då om några
tjejer. Han tycker att det här är fine liksom, typ.
Ja, han är typ bara så här, varför är ni arga på mig? Det är ju liksom ert ex eller vem det är som du har skickat den här bilden.
Vi är arga på dem med! Det är inte
uteslutet till verkligen. Och han typ, du vet, lyckas komma runt hans ansvar genom att han bara typ erbjuder en plattform men det är inte han som submittar innehållet och, du vet, så här. Och så är det då, får man följa då några kvinnor som har fått sina bilder upplagda här och så är det då en mamma som är out to get him.
Gud vad härligt.
Det är så, alltså han är så hemsk alltså,
men går den ens att se eller blir man bara galen liksom?
Man blir ganska arg faktiskt.
Det låter som det. Men ändå bra. Eller?
Men ändå
liksom sevärd.
Jag hade typ aldrig hört talas om den här sajten. Den verkar varit hur stor som helst i USA.
Alltså fy fan vad hemskt. Eller det är just det här. Det är verkligen ett sånt missbruk av ett förtroende typ. Och att man vill någon som man har varit så pass nära att de liksom har skickat bilder på sig själva till en. Alltså att man vill dem så illa och att man liksom weaponize, alltså att man gör typ deras sexualitet eller deras kroppar till typ ett vapen mot dem själva. Det är så många så sidor hemskt. Av det som är så fruktansvärt drabbande och hemskt.
Är det upprörande. Fruktansvärt.
Gud.
Nej, det är verkligen det. Sen så började vi titta på Dahmer. Och sen så har vi börjat titta på, men vi har sett kanske 4 avsnitt.
Oj,
fan.
Jag trodde, det lät ju lite på dig när du skrev till mig att du hade sett det första, som att du inte skulle kolla vidare.
Jag vet, men där har vi, det är väl där vi har, liksom, Oscar har varit drivande i den här.
Okay.
Jag kom på honom, han somnade på soffan en kväll, och då kom jag på att han låg och tittade på alltså, true crime-dokumentärer.
Nämen.
Vilket han ju aldrig...
Cool. Kommer han starta egen podd,
eller? Han startar en podd, liksom.
Han gör research. Jag lovar dig att snart kommer han läsa för Palmemordet.
Ja, det kan du skriva upp. Nej, men vi har sett massa grejer. Jag började titta på en som jag är väldigt nyfiken på att titta på, som jag tror att jag kommer bli väldigt frustrerad av också, den här The Anthrax Attack.
Just det.
Men det har jag inte sett så långt, så jag kan inte riktigt uttala mig än. Började titta på den om Tom Hagen och hans Anna Elisabeth.
Var ligger den?
Netflix. Det mesta har varit på Netflix, fastän vi då har alla streamingtjänster. Som lät nu som ett sjukt konstigt skryt. Så konstigt. Okej, jag är tyst nu. Hej då!
Vi har ju exakt alla. Nej, alltså jag och Marcus började kolla på Gilmore Girls igen.
Nej, men mysigt. Jag kan också säga, det här är ju inte true crime-relaterat. Kommit en ny säsong av Bling Empire.
Ja, det började kanske... vi kolla på igår. Det började vi kolla på igår. Ja, det är verkligen a ride. Jag är redan, var rasande efter ett halvt avsnitt typ.
Jag vet, men det är så...
Jag var rasande efter första scenen.
Men det är så fascinerande.
Ja, det är toppen faktiskt. Ja, men högt och
lågt. Kul, lite blandat, ja.
Men du, högt och lågt, ska vi sätta igång med den här podden eller?
Låt oss.
Ja. Yeah.
Janelle Patton var född, uppväxt och boende i Sydney. Hon var uppväxt med sin mamma och pappa och de verkar ha levt liksom ett helt vanligt så, suburban life tillsammans. Mm. Hon var utåtriktad, glad, livlig person som älskade att vara ute och göra utaktiviteter. Hon beskrivs som en all around beautiful person. Så lite som du.
Det är så som jag brukar beskriva dig.
Ja, du tog min.
Yep.
Ja. Hon är född typ början på 70-talet. 72 hon född, 1972. Men det här kommer utspela sig i början på 2000-talet. Så en dag då, i början på 2000-talet, när Janelle är knappa 30, alltså hon är väl liksom slutet 29 där, någon 29, så bestämmer hon sig för att hon vill flytta från Sydney. Och inte bara att hon vill flytta till en annan stad, utan hon vill lämna landet. Och när jag säger landet så är det liksom landet, fast ändå inte riktigt. För hon har bestämt sig för att åka till Norfolk Island, där hennes föräldrar firat sin smekmånad 32 år tidigare. Mm. Och Norfolk Island är då en ö som hör till Australien, men som har egen styre. Och det ligger liksom mitt emellan Australien och Nya Zeeland. Mm. Och det upptäcktes på 1700-talet av Thomas Cook och var ursprungligen typ som en fängelseö.
Perfekt. Var inte hela Australien det?
Så det här kanske var där de allra värsta satt.
Just det.
Och Norfolk Island beskrivs på deras hemsida som paradiset, och det ser väldigt, väldigt fint ut. Och du vet, det är en sån liten pytteö verkligen. År 2011 så var det 2169 personer som bodde på ön. Så du vet, det liksom är så här som man kan tänka sig. Alla känner alla, ingen låser dörrarna, du vet, det är så här.
Men är det turist, alltså är det en turistplats? Är det mycket turister där?
Ja, det är mycket turister, men det verkar inte vara så här helt sjukt mycket turister, men det är liksom, verkar vara en turist. Det är så de livnär sig, som jag fattar det. Typ. Inte för att jag har gjort jättedjupt grävande. Men
du har ju varit på hemsidan.
Sant.
Det
är 2,5 timmars flight från Sydney, 2,5 timmars flight från Brisbane och 2,5 timmars flight från Auckland.
Mm.
Så lite research har jag gjort ändå.
Mm.
Och dit bestämmer sig då Janelle för att flytta. Och hennes föräldrar är typ lite så här, ska du verkligen det? Det är liksom jättelugnt. Det är typ helt dött där. Det känns inte riktigt som att det är din scen, typ så. Men hon är helt bestämd och hon säger att det kanske är precis det hon behöver. Någonting som är liksom helt annorlunda än hennes liv i Sydney. För att hon har haft det då lite så här skakigt, kan man väl säga, i Sydney. För att hon har liksom både haft en och två och tre relationer som har slutat med... som har slutat väldigt illa helt enkelt. Hon vet, hon har blivit slagen av... alltså du vet, hon har blivit haft väldigt dåliga relationer helt enkelt. Både liksom blivit psykiskt och fysiskt misshandlad av sina pojkvänner. Så hon är typ så här, jag behöver en paus, jag behöver en ny start, jag vill få tillbaka det självförtroendet som hon då enligt sin liksom, egna uppfattning blivit av med i de här förhållandena och så. Så hon packade ihop sitt och sa upp sig från sitt jobb och lämnade allt hon vet i Sydney och gav sig iväg på egen hand till Norfolk Island. Och det tycker jag ändå typ så
cool.
Sjukt modigt. Ja. Och så kommer hon dit och hon typ har först lite så här, hon får bo på hemma hos någon och så funkar inte det och sen så hyr hon hos någon annan och sådär. Men hon liksom skapar sig ändå ett liv där. Hon får jobb på ett hotell, för det är då som sagt liksom semesterplatser där. Så hon får jobb på en resort och så får hon hyra som en liten bungalow på en man och en kvinnas, alltså ett äldre pars tomt. Typ.
Mm.
Alla vet liksom vem Janelle är, för att hon typ är så, hon ser bra ut, hon är jättetrevlig, hon är liksom en nykomling och du vet sådär. Så att det verkar liksom bra. Hon typ har ett jobb, har ett hem, har typ fått massa nya kompisar och sådär. i mars, slutet på mars, så skulle hennes föräldrar, förlåt, i slutet på mars 2002 så skulle hennes föräldrar komma och hälsa på. Det här var över påskhelgen. Och alla såg liksom väldigt mycket fram emot det. Och när de då kommer fram den 30 mars så blir de så här väldigt glada och lyckliga av att se att deras dotter verkar så tillfreds med livet på Norfolk Island. Hennes föräldrar har typ hyrt en liten lägenhet på som ett typ lägenhetshotell. Och så att, du vet, de ska bo separat, men så ska de umgås på dagarna och kvällarna. Så hon inackorderar sin mamma och pappa på det här lägenhetshotellet. Och så gör de upp planen om att så här, jag kommer att hämta er vid lunch imorgon mellan 1 och 2. Då har hon hunnit jobba och hunnit gjort sina liksom så här vanliga bestyr som hon gör varje dag.
Mm.
Så dagen efter, alltså den 31 mars, så satt Janelles mamma och pappa och väntade på sin dotter. Och klockan passerade då 2 utan att hon varken liksom dykt upp eller hört av sig. Och hennes föräldrar är typ för så här, ja, liksom, hon har säkert glömt bort tiden. Det beskrivs som att det finns en så här island time. Du vet att alla går utan klocka, att alla bara så här lite manjana typ.
Ja.
Så de är lite så här, men vi struntar i det. Hon har glömt bort tiden, vi ger oss ut och gör egna saker. Så de sätter en lapp på sin dörr där de skriver typ så här, vi är på stranden, kom och hitta oss där. Och så går de ut. Men hon kommer liksom inte till stranden och till slut är de bara så här, ja men vi går upp på hotellet igen. Ser så här, okej, hon har inte varit här. Ska vi åka hem till henne? Så de bestämmer sig då för att så här, nu åker vi hem till hennes, liksom, där, hennes den här lilla bungalow som hon hyr för att se om hon är där. Hon har liksom helt glömt bort tiden. Vad är det som har hänt? Och det är olåst när de kommer in, vilket de liksom, ingen reagerar på att det är något konstigt. För det är typ så här, ingen låser dörren, vilket är typ min hemskaste hatare. Lås dörren.
Ja.
Och hon, när de liksom, så de bara kliver in och bara så här, ja hon är inte hemma. De ser typ att så här, hon har varit hemma, hennes väska ligger på bordet, du vet, lite saker hon har handlat, lite så här påsar och sådana saker. Och de bara så här, vad fan är hon någonstans? Så då vet de, åker till hennes jobb, de så här, åker och pratar med, du vet, olika människor. Ingen har liksom sett henne. Så att då börjar oron smyga sig på.
Mm.
Så åker typ, du vet, vi åker runt för att leta efter henne, som sagt, åker till hennes jobb och de kör fram och tillbaka, gata upp och gata ner, men hittar henne inte. Så efter liksom någon timme eller två när de har varit ute och letat efter henne, de har varit på hennes jobb, alla sådana saker, så bestämmer de sig, nu åker vi hem till henne igen för att se om hon har kommit dit. Och när de kommer hem till henne så möter de hennes hyresvärdar som är paret Ruth och Foxy McCoy. Och de berättar då för Ruth, alltså hennes föräldrar berättar då för Ruth och Foxy att de inte har liksom gjort upp eller setts på, att hon inte har dykt upp på deras liksom uppgjorda tid.
Yep.
Och att de har varit inne i hennes lägenhet och du vet sådär. Och de bara, okej, okay. Jag tycker typ, Foxy då säger såhär. Jag
Foxy
tycker
McCoy.
Typ, lite konstigt. Ja, så starkt namn, eller hur?
Så starkt namn. Yep.
Han är lite såhär, jag tycker det låter lite konstigt. Det kanske, ska vi liksom, vi måste typ såhär, höra om det har varit en olycka, om någonting har hänt henne liksom. Så de ringer då till polisen för att höra om de har hört någonting om en olycka. Och då säger polisen till Foxy att så här, ta gärna med dig Janelles mamma och pappa ner till stationen och liksom kom hit med en gång. Och när de kommer dit så ber polisen Janelles mamma och pappa att beskriva sin dotter, vilket de då gör. Och då berättar polisen att de bara några timmar tidigare har hittat en ung kvinnas kropp och att de behöver hjälp att identifiera den.
Mm.
Och Janelles mamma har berättat att hon liksom bara visste direkt att det var Janelle som de ombads identifiera. Mm. Och det är det. Alla som bor på ön, inklusive hennes föräldrar såklart, är ju i så total chock. Och det är såklart alltid skitläskigt och sorgligt och hemskt och allt vad man liksom ska säga när det sker ett mord. Men när Janelle mördades i mars 2002 så hade det inte skett ett mord på Norfolk Island på 110 år.
Åh jävlar.
Så du vet, det är liksom, det är en plats där det inte sker liksom såna här grova brott. Så att alla är bara så här, blir så jävla rädda och bara är så här, vad fan är det som händer? Mm. Så jäkla sorgligt. Och Janelle har då hittats tidigare samma dag av två nyzeeländska turister vid Cockpit Waterfall Reserve, som ligger liksom på helt andra sidan av ön där hon hade sett senast. Hennes kropp var typ inledad i liksom någon slags svart sorts plast. Alltså det är inte en sopsäck, men du vet, det är någon sån täckplast typ. Och hon har blivit utsatt för ett extremt övervåld. Hon har blivit knivhuggen över 60 gånger. Och hon har frakturer på huvudet, på bäckenet, och så har hon en bruten vrist. Så jäkla hemskt. Så det faktum då att det är liksom en så pass liten ö och att de har haft så låg brottslighet innebär att de också har en väldigt liten poliskår på ön. Den består då bara av två personer. Så att ganska omgående då så bestämmer de sig för att ta hjälp från liksom, det heter väl inte fastlandet för att Australien är också en ö, men de bestämmer sig för att liksom ta in hjälp. Så att det kommer två poliser från Canberra i Australien. Och de liksom slås först av att bara så här, hur annorlunda allting är på Norfolk Island jämfört med liksom deras hemmascen i Canberra. Du vet, alla känner alla. Alla vet allt om varandra och varandras business. De vet också att det är 2272 personer på ön när mordet begicks. Alltså då är det både boende och turister. De har så superkoll, du vet, på vilka som reser in och reser ut. Så då kan man ju typ tänka så här, okej, 2272 personer, det är inte så mycket. Det borde man kunna typ så här hitta mördaren fort liksom. Så de börjar med då så här att se vad hon har gjort sin sista dag i livet. De vet att hon har varit på jobbet på Castaway Hotel mellan 7 och 11. Efter det har hon sett sig i matbutiken. Sen har hon träffat Foxy utanför sin bungalow inför att hon ska ge sig ut på sin dagliga promenad. Alltså hon tar liksom en samma sväng varje dag. På promenaden så är det en kvinna som har varit ute och kört med sin bil så här runt, för hon försöker få sitt barn att somna, som har kört förbi Janelle. Och den här kvinnan då som kör för att söva sitt barn kör liksom verkligen bara en liten så här rutt runt. Så hon kör förbi Janelle, lägger märke till henne, och när hon kommer tillbaka bara några minuter senare så är hon spårlöst försvunnen.
Just det, hon är så här, jag borde ha sett henne igen typ.
Exakt.
Ja.
Så då är polisen så här, här har vi då liksom window av när någonting måste ha hänt henne.
Som bara är på några minuter. Det handlar
alltså om bara typ 5 minuter max. Liksom. Längs den vägen där hon har gått så hittar polisen ett par trasiga solglasögon som ser ut som de som Janelle brukade ha på sig. Och de får också reda på att två män som har typ spelat golf i närheten har hört ett hemskt långdraget skrik vid samma tidpunkt som den här kvinnan då har sett Janelle liksom gå förbi. På eftermiddagen så har det regnat jättemycket, vet man också. Och till slut då hittas hon helt andra änden av ön, tills från där hon har sett sig av den här kvinnan i bilen, av de här två turisterna från Nya Zeeland.
Men det är samma dag?
Det är samma dag. Alltså hon försvinner typ 12?
Så liten kanske? Tid.
Ja, hon försvinner typ 12 och hittas 4 eller något sånt där. Så det är liksom väldigt kort tid. Och polisen är då liksom orolig att allt liksom har regnat bort. Allt bevis som fanns har regnat bort. Men när de undersöker då Janelles kropp så hittar de ändå liksom bevis i form av att typ så här, det finns DNA på hennes shorts. Och de hittar så små, små bitar av glas på hennes kropp. Så de tänker att det här kan nog hjälpa oss sen. Det visar sig, alltså först tror man att hon kanske har blivit utsatt för sexuella övergrepp. För att hennes liksom shorts och underkläder är typ sönderhuggna och lite neddragna. Så man tänker att så här, hon har troligtvis blivit utsatt för sexuella övergrepp. Det har hon inte blivit. Och som ett led i då att försöka hitta den som är skyldig så lyckas de liksom ändra lagen på Norfolk Island så att de tillåts att samla in fingeravtryck från alla frivilliga personer mellan 15 och 70 år på ön. Så att det är liksom ingen tvångsgrej, men de går ändå och vet, knackar typ dörr och är så här, hej, kan du tänka dig att lämna fingeravtryck i den här utredningen? De får in typ 1000 fingeravtryck, de får in jättemånga, men inte liksom alla. Men det var först när de hittade Janelles dagbok som de började få lite mer information om Janelle och hennes liv innan hon mördades. För hon har skrivit dagbok typ varje dag fram tills en månad innan hon mördades. Och i dagboken framgår det att hon har haft flera olika relationer på Ann, både liksom kärleksrelationer och vänskapsrelationer, som precis som de relationerna hon lämnat liksom i Australien inte har varit helt hundra. Liksom. Mm. Så bland annat har hon dejtat, nej men det är så hemskt. Bland annat har hon dejtat en 20 år äldre man vid namn Jap, och han bodde ensam med sina 4 barn, och hans 16-åriga dotter liksom absolut hatade Janelle. Så när de har gjort slut så hade Jap varit väldigt utåtagerande mot henne och sagt att hon officiellt skapat sig sin första fiende på henne. Så polisen liksom tycker då självklart att Jap och hans dotter är av intresse att utreda. Mm. En annan man som också var av intresse för polisen var Bucket Quinital, och de hade varit tillsammans, alltså han och Janelle hade varit tillsammans, och när de hade gjort slut så hade det blivit väldigt våldsamt. Han har liksom slagit henne och vet, sårat henne också emotionellt och allt sånt där väldigt mycket. Så att han blev misstänkt. En annan person som blev misstänkt är en kvinna vid namn Susan Fields. Hon var väldigt nära vän med Janelle fram tills att det slutade liksom i total katastrof och ett alltså bar fight mellan de två, för att Janelle då ska ha outat att Susan hade en alltså utomäktenskaplig relation.
Ja, jag fattar.
En annan person som också förekommer som misstänkt är en man vid namn Steve Cochran, och han var arbetade som byggare på ön, och hans handavtryck återfanns på den här svarta plasten som Janelle hittade sig.
Hmm.
Så totalt är det 16 personer som utreddes, och i de 16 så ingick även då Janelles föräldrar, eftersom de då hade liksom kommit till ön bara dagen innan hon mördades. Så tyckte man ändå att det var relevant att titta på dem. Men ingen av de här 16 kan kopplas till mordet. Alla avskrivs.
Okej.
Okay. Och det skulle gå år innan polisen hittade en lead som äntligen skulle ta dem vidare på riktigt. För en av de här poliserna som kom från Canberra, han var liksom helt besatt av att lösa fallet.
Ja, det måste gå liksom.
Ja, han så sköt på sin pension. För att han var så här, hade det här varit min dotter så hade jag velat att ingen gav sig för att vi var färdiga. Alltså,
oh, så starkt.
Gotta love them, liksom kommittade yep. människorna.
Yep.
Så han är bara så här, nej, det är liksom, jag kommer inte, I won't rest till, liksom, innan det är klart.
Mm.
Och 2 år efter att Janelle har mördats så sitter han och är så här, nu ska jag typ gå igenom igen. Han har, du vet, så här, de har försökt, du vet, de hade ju de här, alla de här frivilliga fingeravtrycken som gick igenom. Ingen match hittar han. Eller att han Steve då, men han avskrevs ju. Så går han igenom andra fingeravtryck som finns liksom i en annan polishög, eller man ska säga. Du vet, som inte är från de här frivilliga fingeravtrycken, utan från brott som faktiskt har begåtts på. Och då hittar han ett fingeravtryck som var från ett inbrott, alltså ett ganska så här milt inbrott, eller man ska säga, som har begåtts under samma period som Janelle mördades.
Mm.
Han skickar iväg det för att testa, liksom, jämfört mot de fingeravtryck man hittat på brottsplatsen. Och da-da!
It's a match!
En match! Och han får ju så här, okej. Okay. Fingeravtrycket tillhör en man vid namn Glenn McNeil som arbetade som kock på Norfolk Island liksom under tiden som Janelle mördades. Efter mordet har han flyttat till Nya Zeeland och startat liksom ett nytt liv där med en tjej. Och de har då tillsammans 2 barn.
Mm.
Och det som är lite speciellt med den här Glenn är att han har inte figurerat överhuvudtaget i utredningen. Det finns liksom inga kända kopplingar mellan Janelle och Glenn. Det är ingenting sånt. Så han är bara så här, okej, who is this guy? Och så inser han att så här, bara fingeravtrycksmatchen räcker inte hela vägen. De måste liksom ha mer bevis att gå på. Och polisen har trott att givet då att hon sågs på en plats och hittades väldigt långt bort, så tror de då att så här, hon har inte mördats där hon hittades, utan hon har liksom mördats någonstans och sen transporterats till platsen hon hittades. Så de är så här, vi behöver hitta transportmedlet.
Just det, såklart.
Vi behöver hitta Glenns bil som han hade när han bodde på Norfolk Island. Men det är ju gott 2 år. Han har ju flyttat.
Yep.
Den kan ju vara var som helst.
Yep.
Så de går ut med en efterlysning på en vit Honda som han då hade.
Ah.
När Janelle mördades. Och som av en händelse så hör Glenns gamla grannar den här efterlysningen och tänker så här, ja, det stod ju en övergiven Honda på min mark. Och den körde jag ju till skroten. Nej, tänker du. Men grannen åker och hämtar den från skroten. Det är lite drama kring det, för skroten är stängd. Och du vet så här, han får hem den från skroten och ringer polisen och säger, kom och hämta er vita Honda hos mig.
Nej. Mm. Vad sjukt.
Ja, och det är tur. För i bilen så hittar polisen bevis.
Okej.
Okay. De hittar bland annat blod. Och de hittar även likadana glasbitar som hittades på Janelles kropp.
Ah. Okej.
Okay. Så polisen åker hem till Glenn i Nya Zeeland för att gripa honom. Och de plockar in, och du vet, hans tjej är typ så här, vad fan är det här som händer?
Alltså,
de plockar in honom på förhör och det räcker med att de bara säger så här, vi har hittat lite DNA och ditt fingeravtryck. Och så börjar han berätta vad som har hänt. Alltså du vet, det är ingenting att han så här
försöker typ med någonting.
Nej, nej, ingenting. Eller? För han berättar att den morgonen som Janelle mördades har han då gått upp och rökt gräs.
Wake and bake.
Verkligen. Sen har han satt sig i sin vita Honda för att köra någonstans. När han kör så har han liksom lutat sig fram för att plocka upp sina cigaretter som han har tappat på golvet.
Nej.
Och så har han ett duns mot bilen. Han har liksom kört på någonting. Så han ger sig ut och får se, kan det vara ett djur, du vet. Och så får han panik för han ser att han har kört på Janelle och att hon ligger fast under hans bil. Efter det så säger han att han lägger henne i bakluckan och så kör han hem. När han kommer hem så säger han att han behöver liksom gå in i sin lägenhet för att tänka klart vad han ska göra. Och när han har gjort det färdigt så går han ut för att liksom titta till henne typ. Och du vet så här, då känner han ingen puls, hon andas inte. Men han säger att han vill vara säker på att hon är död. Och därför har han då bestämt sig för att gå in och hämta en kniv.
Oh my god.
Och liksom, sen har han då huggit henne en gång i bröstet.
Okej, okay, fast det var inte de skadorna hon hade.
Nej, och polisen är ju bara så här, det stämmer inte.
Nej.
Alltså, hon har blivit huggen många fler gånger än en gång liksom. Och då ändrar han sin berättelse. Då säger han att han liksom, samma start, att han har rökt gräs och sen kört på henne. Sen hör han då, säger han att han har suttit i sin lägenhet och att han har hört typ kvävda rop från bakluckan. Och då har han gått ut för att titta till henne. Och när han då har märkt att hon fortfarande lever så har han istället för att hjälpa henne huggit ihjäl henne. Han berättar sen att han har hittat en bit plast bakom hans hus och att han sen då liksom har åkt iväg och gjort sig av med Janelles kropp där den sedan hittades liksom. Och även det här känns typ inte riktigt som det stämmer, tycker polisen.
Nej.
Alltså du vet, de är lite så här,
yep.
Hade han kört på henne på riktigt hade hon troligtvis inte fastnat under bilen, för han hade, du vet, en ganska så här låg bil. Hon hade, alltså du vet, det är massa saker som inte riktigt stämmer. Hennes skador på kroppen överensstämmer inte med sättet han liksom säger att han har då dödat henne i bakluckan. Det stämmer heller inte överens med liksom, att hon skulle bli överkörd. Skadorna liksom stämmer inte överens med det. Du vet, det är massa saker som inte så riktigt stämmer. Men trots att det inte riktigt stämmer så inleds rättegången på Norfolk Island mot Glenn McNeil 6 år efter att Janelle mördades. Och de har så jättesvårt att, du vet, hitta en jury som funkar, för alla typ känner Janelle eller känner något vittne eller typ har redan bestämt sig och sådär. Och vissa hävdar då liksom att den borde inte ens ha varit där, för han kan typ inte få en rättvis rättegång och sådär. Men den hålls på Norfolk Island. Och trots då liksom att åtalet har Glenns erkännande med sig som bevis så bestämmer sig Glenn för att neka sin skuld i rättegången.
Nej, men okej. Okay.
Hans försvar pekar liksom på att det ju fanns flera andra fingeravtryck på den här plasten, bland annat den här Steve Cochran, och så fanns liksom lite andra på den också. Det fanns ju också då det här DNA som hittades på hennes shorts som inte var Glenns, utan det tillhörde en kvinna.
Okej.
Okay. De pekar på att det hade kunnat vara en kvinna som dödade Janelle, för att, vet, det här att det såg ut som att hon hade blivit utsatt för sexuella övergrepp fast hon inte hade blivit det, menar de då att en kvinna hade kunnat göra för att försöka skydda sig själv. Mm. Alltså vet, försvaret har massa sådana här olika teorier liksom, som de pekar på att man, så här, det är inte alls säkert att det är han typ. De säger också att han, Glenn, är precis en sådan person som skulle kunna lämnat ett falskt vittnesmål. För när han grips så har han, du vet, haft jättemycket problem med missbruk. Han har typ precis blivit nykter. Han har lidit av psykisk ohälsa i väldigt många år. Så de menar att polisen har liksom gripit honom i ett väldigt svag stund och att han sen har erkänt under press. Han säger själv att han hade typ erkänt till vad som helst den dagen polisen kom och hämtade honom.
Okay.
Men trots detta så döms Glenn för mordet på Janelle. Han döms till 24 år i fängelse.
Huh.
Han har senast 2011 försökt överklaga sin dom. Han säger då att det inte var han som gjorde det. Alltså han säger att han hjälpte till att göra sig av med Janelles kropp.
Okay.
Men att det var ett par som dealade droger som hade mördat henne.
Just det.
Och anledningen till att han då gjorde sig av med kroppen för deras skull var för att han hade stulit marijuanaplanter av dem. Och de hade kommit på honom och då hade de så här, men då får du göra av med Janelles kropp.
Gud, så praktiskt. Att inom det loppet av typ så 4 timmar från att hon försvann till att hon mördades så råkade han. Alltså vad glada de måste ha blivit när han dök upp där och försökte skälla deras plantor och de bara... Okej, men vi har ett litet jobb till dig. Okej. Mm.
Och anledningen till att han då inte har kunnat ge deras namn tidigare är för att de har hotat honom och hotat hans familj. Och du vet,
så. Men han ger namnet på de här personerna? Nu.
Det är lite tvetydigt, men jag tror att han gjorde det 2011. Men jag vet inte om de finns. Alltså, det leder i alla fall ingenstans. Nej. Överklagan liksom nekas.
Ja.
Han sitter där, han sitter.
Ja. Oh.
Men det finns ändå liksom vissa tvetydigheter kring vad som faktiskt hände och varför Janelle verkligen mördades. Och liksom utöver det självklara då, att hans story inte riktigt stämmer överens med skadorna på hennes kropp, så var det ju då också det här kvinnliga DNA:t på hennes kropp som man inte vet vem det kommer ifrån. Och det fanns inget DNA från honom trots att hon blev mördad med ett otroligt liksom, övervåld. Det finns också en medlem i juryn som hävdar att de valde att fälla Glenn trots att han var oskyldig eftersom han visste vem det var som var skyldig men inte ville berätta vem det var.
Okej, det låter ju som ett toppen rättssystem i sådana fall. Men det är en person som säger det liksom.
Det är en person. Det finns liksom inga bevis för det. Men det är så sjukt konstigt. Han är dömd för mordet och han har troligtvis alltså, absolut någonting mer att göra. Men det är liksom så konstigt varför han inte berättar exakt vad som har hänt när han ändå har erkänt första gången.
Ja,
men så vissa tror då att han har haft hjälp i alla fall. Att han har liksom absolut varit involverad, men att han har haft
en... Han har inte varit ensam.
Exakt. Men man vet...
Jag har googlat det här stället nu.
Ja.
Det ser väldigt speciellt ut. Det är väldigt, en väldigt konstig kombination av någon slags... liksom lite så nästan svensk miljö. Alltså typ att det är... Och typ irländsk miljö och... med sådana liksom paradisösvatten på ett jättekonstigt.
Exakt.
Det ser jättespeciellt
ut. Det ser skumt ut. Ja. Men vi kanske åker dit någon gång.
Ja, jag tänker det. Lightboard.
For all our listeners in Norfolk Island, we're coming for you.
Exakt, exakt. Ja, vad har du för några goda källor till det här då?
Det var då det fruktansvärda mordet på Janelle Patton och det första mordet på Norfolk Island på mer än 100 år. Och då har jag Cracked, The Case of Janelle Patton på NBC News. Så är det, The Conviction of Glenn McNeil for Murder of Janelle Patton is Still Controversial av Roger Maynard på The Daily Telegraph. Lite olika Wikipedia-sidor, då såklart Norfolk Islands officiella hemsida. Case File, avsnitt nummer 39 och Janelle Patton, killer Glenn McNeil is innocent, says juror. We decided to slot him av Roger Maynard på theaustralian.com.
Åh, herregud.
Oh. That's all folks.
Det är så sorgligt att man vill liksom komma bort från massa dumma, dumma människor och så hamnar man en massa nya dumma.
Nej, jag vet. Det är för
stackars Anna. Usch, mörkt. Hemskt. Mm. Oh, du, tack snälla.
Tack.
Vad känner du för fallskärmshoppning?
Vill aldrig. Vill verkligen aldrig.
Alltså jag tycker att det verkar typ mindre läskigt på något sätt än att hoppa bungee jump. Alltså jag tycker att bungee
det
jump
kan jag verkligen hålla med om. Det kan jag verkligen hålla med om.
Det är typ för att liksom, fallskärmshopp, det känns liksom för overkligt typ. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår verkligen.
Jag vet inte. Jag är inte heller svinsugen, men jag skulle hellre göra det än att hoppa bungee jump, för det tycker jag verkligen verkar fruktansvärt.
Ja, jag håller med.
Några som älskar att hoppa fallskärm är i alla fall gänget i Svartbergs fallskärmshopparklubb. Hemmahörande i nordöstra Belgien. Så den 18 november 2006 ska 12 av medlemmarna i den här klubben genomföra ett hopp från ett Cessna-plan på den belgiska landsbygden. Och det är liksom så här, det är erfarna hoppare med i den här klubben. Några av dem gör till med akrobatik och liksom tricks på vägen ner.
Wow.
Du har säkert sett klippen. De har man håller varandra händerna och sånt där.
Ja, ja.
Och fyra av de här hopparna har den här dagen planerat att just hålla varandra händerna och hoppa i en stjärnformation på vägen ner.
Mäktigt.
Och de här, eller hur? Och det, de här personerna då är den holländska instruktören Marcel Sommers. Sen har vi ledaren och ex-militären Tom Bolsius. Sen har vi Elsvandoren. Hon jobbar vanligtvis i sin mans smyckesbutik, men också över 2000 hopp bakom sig. Alltså hon hoppar så in i helvete. Och så har hon hennes kompis som också heter Els, men heter Els Klottermans. Så Els Klottermans är yngre än de andra, men verkar också och verkar vara liksom mindre erfaren. Men det, hon är liksom ingen nybörjare, hon heller. Utan de här människorna, de hoppar fallskärm, det är typ det, de gör det typ hela tiden på sina helger liksom.
Hur som helst.
Ja, jag vet. Och två av dem, Elsvandoren och Marcel Sommer, de har dessutom kameror monterade på sina hjälmar så att de ska liksom filma hoppet när de gör de här tricken typ. Så att det är liksom tricks på gång helt enkelt. Och planet är på runt 3500 meters höjd när de hoppar. Men det är någonting som händer som gör då att Els Klottermann hamnar lite efter de andra. Alltså det rör sig bara om någon sekund eller så, men det är tillräckligt för att hon ska liksom, att hon inte längre kan vara med i den här formationen. Typ. Hon hamnar lite på efterkälke. Men andra Els, Tom och Marcel möts i alla fall och håller varandra händerna strax alltså på vägen ner, och sen strax under 1500 meters höjd så släpper de taget och ska då falla ut sina fallskärmar. Men något är fel med Els van Dorens fallskärm. Den funkar inte. Och hon liksom drar i den, ingenting händer. Och då drar hon liksom i för att få ut den här reservfallskärmen som hon förstås har med sig. Men den funkar inte heller. Alltså ingenting händer liksom. Mm. Och kameran på Els hjälm fångar då händelseförloppet. Alltså man ser henne liksom, hon blir allt mer panikslagen. Alltså hon drar liksom desperat i de här repen för att få skärmarna att liksom lösa sig ut, men ingenting händer. Och kameran vinklas, alltså man ser hur den typ vinklas upp mot himlen hela tiden. Och det för att hon liksom, du vet, som att hon försöker kolla upp för att se om de inte vecklar ut sig typ. Och man hör också liksom så här, alltså typ, hon kämpar verkligen så in i helvete typ, men ingenting hjälper. Och den här snubben Marcel Sommer ser också att någonting är fel. Han försöker typ ta sig till Els, men det är för sent. Alltså han hinner inte kappa det. Och istället så faller Els mot marken i typ 200 km i timmen och kraschar till slut i en trädgård i den lilla stan Opglabek. Och när Marcel landar så fångar hans kamera ett liksom primalskrik typ. Och så han typ slänger av sin utrustning och börjar liksom rusa runt i den här lilla orten och leta efter Els, men det är då för sent, för Els har dött så fort hon liksom träffade marken.
Alltså fy fan.
Jag vet, det är så hemskt. Det är så jävla läskigt. Det är fruktansvärt. Det finns få saker som ger en sån panik typ. Och när man då undersöker hennes utrustning så kan man konstatera att det här är ingen olycka, utan hennes fallskärm är saboterad. Alltså någon har liksom skurit av typ linorna till fallskärmen.
Alltså.
Så Els van Doren har alltså mördats.
Mm.
Panik.
Alltså, det är
fan. Jag vet, det är ont. Alltså, det, jag säger inte att, men det är inte alltid en ond handling att mörda någon. Men det här är liksom.
Är det för.
Ja, jag vet. Els van Doren var 37 år gammal. Hon bodde tillsammans med sin man Jan de Wild och deras två barn Vincent och Carol som var 13 och 15 hösten 2006. Jan och Els drev då tillsammans en smyckesaffär i stan Lier och bodde i Ranst. Båda två ligger strax utanför Antwerpen. Det är typ en dryg timme från Svartberg tror jag. Och det här paret, de har liksom varit tillsammans länge och hade initialt då delat det här intresset för fallskärmshoppning. Men det verkar som att han tröttnade efter ett tag, vilket jag tycker det är något roligt med det. Att vara såhär, nu har jag gjort det här.
Over it.
Mm, exakt. Så att han, men hon fortsatte då liksom. Så han slutade hoppa och hon fortsatte. Och hennes liksom intresse blev bara mer och mer intensivt. Alltså hon bara hoppade mer och mer typ. Och det gjorde då att hon tillbringade sina helger med att hoppa fallskärm. Medan Jan då tillbringade sina helger med sina hobbies som var skulptur och att restaurera antika klockor.
Mysigt.
Han hade en liten annan känsla för hobby.
Mm.
Och hon, som sagt, hon var helt uppslukad av det här. Hon sov ofta över på klubben och det var liksom inte ovanligt att hon typ var borta mer eller mindre hela helgen. Och Jan berättade för polisen att Els hade haft en lite tuff period, precis, alltså ganska kort innan det här. Och de hade då tillsammans bestämt att hon skulle gå ner till halvtid i smyckesaffären. Men han menade liksom att allt var bra mellan dem. Alltså de var nöjda med det här arrangemanget. Att de levde väldigt nära varandra på veckorna och jobbade tillsammans och sådär. Men hade liksom mycket tid för sina egna grejer på helgerna typ. Att båda två var så här lyckliga i det, säger han. Men polisen är förstås intresserad av Jan som en potentiell gärningsman. Liksom så, the husband did it-grejen typ. Ja. Men de har initialt svårt att hitta motiv.
Okay.
De har åtminstone svårt att hitta motiv tills de pratar med Els klubbkompisar. Och får reda på att allt kanske inte var så toppen i Van Doren, det vildhushållet, trots allt. För det visar sig att det i klubben länge varit allmänt känt att Els hade en affär med den holländska fallskärmshopparinstruktören Marcel Sommers, även kallad Mars.
Ja.
Japp. Vi har hittat vårt potentiella motiv. Det är bara det att när de konfronterar Jan med uppgifterna så inser de väldigt snart att han hade liksom ingen aning om det här.
Nej.
Alltså han är verkligen helt trovärdig, eller polisen tror helt och hållet på honom liksom. Så att de inser att han visste inte om det här och med det så anser man då att misstankarna mot honom faller. Så man letar vidare och vittnesmål är då allt man har att gå på, för det finns ingen teknisk bevisning alls på den här utrustningen som går att använda sig av. Inga fingeravtryck, inga DNA, alltså inget DNA, ingenting sånt liksom. Filmen från fallet, alltså den här kameraupptagningen, är intakt, sjukt nog. Men det liksom finns ingenting i den som ger några ledtrådar heller typ. Els vän, alltså den här andra Els, och hon var som också var med på planet, hon hittar någon liten, jag förstår inte riktigt vad det är, men hon hittar någon liten del från fallskärmen typ hängande i något träd i typ närheten. Något lite tag efter olyckan, men typ den ger inte heller några ytterligare ledtrådar. Alltså man har ingenting att gå på liksom. Els och Marcel har i alla fall haft den här affären under den här typ pågått lång tid verkar det som. Han är väldigt, väldigt förtjust i henne och det gäller liksom alla polisen pratar med. Alltså Els är väldigt, väldigt omtyckt på den här klubben typ och bland sina andra vänner också. Alltså hon är så här snäll, omtänksam, väldigt, väldigt lojal mot sina vänner. Så vem kan då ha velat den här underbara tvåbarnsmamman illa? Jo, efter ett ytterligare litet tag så får polisen en ny misstänkt.
Mm-hmm.
Det är den andra Els. Alltså Els Klotterman. Els Klotterman var då 22 år gammal och jobbade med barn. Hon var inte alls lika omtyckt som Els, kan man säga. Men de två var nära vänner. Och när polisen kollar Els samtalslistor så har de pratat med varandra 200 gånger under Els sista 10 månader i livet. Här, nu kommer jag reda ut det här som är väldigt förvirrad att båda två heter Els. Så du behöver inte oroa dig. För att Els Van Doren hade vid ett tillfälle föreslagit att Els Klotterman skulle kallas för Babs.
Okay.
För att hålla isär dem, vilket jag tycker är ett så roligt power move att göra för någon.
Jag är precis så taskigt. Du bara, kan inte du bara kalla det för någonting annat?
Du heter inte Els längre. Men jag tror att andra Els, alltså Els van Doren, var ändå först in i hoppningsklubben. Men jag vet, okay, det är ändå...
Get in line, Babs.
Men, ja, men det är ändå... Jag vet inte, jag tycker att det är typ en rolig grej att göra på något sätt. Att man tar ifrån honom dens namn, typ. Men hon, och grejen att det här Babs, det sätter sig verkligen, liksom. Så hon heter... Alltså alla kallar henne för Babs. Och jag kommer också göra det från och med nu. Folk på klubben tyckte då att Babs var osäker. Och hon hade liksom ett väldigt stort behov av att hävda sig. Hon hade ett väldigt stort behov av uppmärksamhet. Alltså uppmärksamheten behövde liksom alltid vara på henne. Och var den inte det, så gjorde hon typ något dramatiskt som gjorde att uppmärksamheten var på henne. Alltså du fattar typen. Man har träffat sådana personer, liksom.
Yeah.
Och det jag gjorde då att hon var en ganska jobbig person att vara med. Jag kan tänka mig att folk där kanske inte visste det, men det verkar som att hon har haft en liksom hel del psykisk ohälsa i bagaget, typ, att hon har mått ganska dåligt tidigare. Polisen pratar då med henne en första gång typ kort efter mordet på Els, utan att hon väcker någon liksom misstanke överhuvudtaget. Men timmar innan hon ska förhöras för en andra gång, det här är en månad efter mordet, så genomför Babs ett självmordsförsök.
Okej.
Okay. Och hon överlever, men det gör att polisen börjar typ vara så här, vad händer här, typ? Varför beter hon sig så här, liksom? Mm. Så att de börjar då titta närmare på henne, och snart kommer det då fram. Els och Babs var rivaler. Mm. De hade båda två en relation med holländaren Marcel Sommers.
Damn you, Marcel!
Jag vet. Alltså han är verkligen around i den här jävla flyghopparklubben.
Verkligen.
Hur sugen tror du att han är på att ligga i luften?
Alltså, så jävla mycket kan bara joina mig i den riktiga 10 000 meters klubben när vi ligger i luften. Da-da-da.
Exakt så. Marcel då, han erkänner, ja nej men absolut, jag låg ju med båda två. Men jag var ju inte intresserad av Babs, utan jag skämdes ju för att jag låg med henne.
Ah, just det.
Men han gjorde ändå det on a regular basis.
Great guy.
Ja, så den relationen började efter relationen med Els, liksom. Och det var oklart om Els kände till att Marcel och Babs låg med varandra. Och den här snubben då, han menar att det var liksom bara en slump. Att de bara råkade ligga med varandra. Och det var väldigt, väldigt tydligt för honom, och även för Babs faktiskt, att hans relation med Els var den som alltid kom först. Så ofta så träffades de då, alltså Marcelo och Babs, hemma hos honom på fredagar, och sen kom Els dit på lördagar. Så han hade liksom då en kväll var. Men ibland så hände det att Els dök upp oväntat på Babs kvällar, och då skickade Marcel helt enkelt iväg henne.
Alltså, fy fan.
Och så då gick hon. Så. Men helgen innan mordet så dök Els just upp oväntat utanför Marcels dörr och ringde på under en sån här kväll då han och Babs var tillsammans. Och av någon anledning så bestämdes det att alla tre skulle vara där ihop, liksom, att de skulle hänga där. Men när det var dags att gå och lägga sig sa Marcel till Babs att hon fick sova i en sovsäck i vardagsrummet. Och sen gick han och Els och la sig i sovrummet. Och där hade de sen sex med varandra hela natten, och Babs lyssnade på genom väggen. Det är en värdelös situation faktiskt.
Alltså jag får sån ångest.
Jag vet. Ja, men det som händer då är ju att samtidigt som det här sker så står Els fallskärm i hallen. Och det är då polisen och åklagaren tror att någonting liksom snapped i Babs, och att hon tog en sax och helt enkelt saboterade sin väns utrustning. Och en vecka senare så väntade hon alltså i samma plan med sin kompis på att hon skulle hoppa ut med en fallskärm som hon visste inte skulle funka.
Det är så jävla...
Jag vet, det är så mörkt. Och
alltså det är så...
Om du minns då så är det ju någonting som händer som gör att hon inte hoppar ut med de andra och inte håller dem i handen, utan kommer någon sekund senare typ.
Ja.
Els klotterman, Babs, häktas i januari 2007, så ett par månader efter mordet, men släpps mot borgen 2008, och sen tar det 2 år till september 2010 innan rättegången inleds. Under den tiden så har Babs hunnit utbilda sig till och börjat jobba som lärare. Och hon bedyrar liksom sin oskuld. Alltså hon håller alltid fast vid att hon inte har haft någonting med mordet på Elsa att göra. Hon säger att hon alltid har vetat om att hon var nummer två i Marcells liv. Och på grund av att hon hade så sjukt dåligt självförtroende vid den tiden, typ accepterar det och var så här, det här är vad jag förtjänar, typ. Hon gör några riktigt jävla osofta grejer under rättsprocessen. Alltså typ att hon försöker typ peka skulden mot Els egna familj. Inte bara Els man Jan, utan också hennes detta dotter Carol. Som hon säger var jättearg för att hennes mamma aldrig var hemma, utan bara hoppade fallskärm hela tiden. Okay. Det är inte supersoft att påstå att hennes liksom 15-åriga dotter har mördat sin mamma. Som att de inte har gått igenom tillräckligt den familjen liksom. Men åklagaren och polisen är då övertygade om att Babs är skyldig. Och i rättegången lyfter de fram resultatet av rättspsykiatriska undersökningar som genomförts med henne. Och där vittnar flera psykologer som träffat henne om att hon har liksom psykopatiska drag. Att hon är väldigt, väldigt dramatisk. Och det verkar även som att någon rakt av har sagt att hon då är en fara för samhället. Under rättegången presenteras också bevis på att Babs långt innan mordet gjort både anonyma samtal och skickat anonyma brev till folk runt Els för att berätta om hennes affär med Marcel. Uh-huh. Bland annat verkar det som att hon har försökt kontakta Els man Jan, men jag vet inte riktigt om han har trott han har på det. Eller du vet vad som, för det verkar, vad sa du?
Han har följt upp med sina klockor.
Oh, gud, verkligen. Han hade lugnt och skönt innan där hoppar kaoset.
Fy fan.
Nej, jag vet. Det är så hemskt. Och hon har också skrivit ett brev till Els, visade sig. Där hon har krävt att Els ska välja mellan Marcel och Jan och hennes barn. Så att hon har ju uppenbarligen inte varit så jävla chill med det här arrangemanget som hon typ har påstått. Så att hon hade både motiv och möjlighet att döda Els är ju uppenbart. Men som sagt, det saknas helt och hållet teknisk bevisning. Alltså det finns inga bevis, liksom. Utan det är då i det här i ovan, så, eller det som jag precis berättade, i kombination med indicier som liksom åtalet bygger på. Men det kommer visa sig att det räcker för en fällande dom. För när rättegången, som alltså sänds live, för att det är så jävla omskrivet, är över, så kommer juryn fram till att Els Klotterman är skyldig till mordet på hennes vän Els van Doren. Och hon kan dömas till livstid, men på grund av hennes psykiska tillstånd så dömer domaren henne till 30 års fängelse. Hon överklagar, men det avslås i maj 2011, och vad jag vet så sitter hon alltså fortfarande inne. Hon har alltid liksom stått fast vid sin oskuld. Men för det verkar som att Els familj tror då att hon är skyldig. Och för dem är ju det här förstås liksom aldrig över. Alltså att mordet på deras mamma och fru blir så, det är ju verkligen alltså sensationaliserats till liksom
så.
Ja, du fattar ju liksom. Och Jan har gjort någon sån victim impact statement, du vet, i rättegången. Och där lyfter han fram just hur Els Klottmans agerande efter mordet spädde på deras smärta. Bland annat göra, du vet så här, hon har typ men både då beskyllt honom och hans barn för att ha typ varit inblandad. Alltså. Hon har också gjort så här tv-framträden, alltså ställt upp en massa intervjuer och sånt. Och han säger också, Babs förstörde Els liv. Hon tog min fru. Jag är helt övertygad om det. Hon tog mamman från mina barn. Usch. Och det faktum att han tvingades inse då att hans fru hade en affär samtidigt som han förlorade henne, om det så säger han, i mina ögon har Els förblivit en fin kvinna som jag älskade till hennes sista dag. Jag har lyssnat på avsnitt 129 av podden Bloody Murder. Jag läste på Murderpedia om Els Klotterman, läst Leo Sendrovich för Time, Ian Trainer för Guardian, en BBC-artikel utan byline med rubriken Belgian Skydiver Murdered Love Arrival During Jump, en Google Translated nyhetsartikel som jag trodde var belgisk, visade sig vara holländsk, från The Morgan, och sen har jag också läst en hel del på Wikipedia. Shit. Det var fallskärmsmordet i Belgien.
Det bekräftar att jag...
Det blir inget hopp för dig.
Det blir inget hopp för mig.
Och inte ens som Marcel bjuder på lite air dick.
Det skulle väl få mig... Det skulle väl få mig att kanske överväga. Jag tror ändå jag kommer pass i sista sekund.
Okej. Okay. Ja. men då säger jag det till honom.
Bra, tack för det. Då tackar vi också för den här veckan. Vi hoppas att ni har haft det lika trevligt som vi har haft det. Och så ses vi om en vecka igen.
Det gör vi verkligen. Och ta hand om er tills dess.
Hej då!
Podplay.